Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 168 utav Svensk FPL-podden. Vi är mitt i Double Game Week 33 och spelar in tisdag den 19 april. Och det är poddderby med Liverpool United. Och vi har gått lite i radioskugga här, får inte ha någon koll och så får man se matchen i efterhand. Vi är fulltaliga idag och agendan för dagens avsnitt är att vi ska gå igenom våra byggen som det ser ut nu mitt av Double Game Week 33. Kika lite framåt där också. Sen kommer mycket fokus ligga på veckans punkter där vi framförallt ska prata Wildcard 34, då det finns en del som har Wildcard kvar. Man är lite avundsjuk även fast jag tycker att ens eget bygge är helt okej, så hade det inte skadat här. Vi ska även prata en punkt kopplat till det uppkommande finalspelet ute i Europa och cuper och hur det kan ställa till det med rotation. Vi kommer ha en kaptensdiskussion för Game Week 34 som även det är en double game week, om än mycket mindre än 33, och avslutar med era lyssnarfrågor. Och jag sa att vi är fulltaliga idag, så både Stefan och Fredrik är med, men om vi börjar med dig Fredrik, hur är läget?
Jo, men det är bra tycker jag. Kul att vara tillbaka. Vi såg lite live fotboll i Superettan här förra veckan. Så att, men nu är det gott att vara tillbaka och tycker det påvisar vår hängivenhet nu. När vi väljer att se podd, som du sa, poddderbyt i efterhand. Stefan sitter med binden på Sala. Men allt det lägger vi åt sidan för att vi vill ta sikte mot Game Week 34 här i FPL. Det om någonting visar ju ändå att man brinner för det här.
Ja, precis. Stefan, hur känns det att inte ha koll? Eller du kanske har matchen igång här vid sidan av samtidigt som vi poddar?
Ja, jag kommer nog kika fram till halvtid och så kikar jag andra halvlek här efter podden. Ja, men det är väl lite nervöst. Det är lite som, ja, men det är mycket som hänger på den här matchen för egen del i den här gameweeken då. Så ja, men jag har väl en bra känsla att Liverpool har goda chanser i den här matchen, men får se om det resulterar i FPL-poäng också.
Jinxa inte det här nu för helvete.
Jinxa bäst du vill. Nej, men Stefan, kollar vi in i Game Week 33 och ditt lag så ligger det just nu på 18 poäng. Lite små röda pilar, du har 2076 poäng totalt, en overall rank på 102 000 i världen. Men du har 9 spelare kvar, varav Salabinden då spelar nu as we speak. Inför gameweeken tvingades du till byte som även jag gjorde, att byta ut Doherty. Du valde att ta in Fabian Schär i Newcastle. Ja, vi får se. Newcastle är en match kvar, får se lite vad det ger. Men nollan sprack ju där för Newcastle i första matchen.
Ja, nej, det var lite av ett icke-byte. Jag var inte riktigt säker på vad jag ville byta in där i backlinjen, om det var Rydiger, Laporte, Cancelo. Så jag bytte in Kär med dubbel och sköt fram beslutet till nästa vecka helt enkelt. Och sen, ja, men glädjen är väl att Wout Weghorst gör en balja här och kommer iväg med 8 pinnar. Men annars så avgörs ju såklart min rank för den här gameweeken i kvällens match.
Och Fredrik, även du valde ju att plocka in Fabian Schär. Du hade ju ett försvarsbygge som behövde uppdateras på något sätt. Du tog ut både Size och Tierney med 2 fria byten. Plockade in Alex Telles och Fabian Schär. Telles startar ju inte ikväll. Vi hann i alla fall se startelvorna, så det blir väl en liten missräkning. I och för sig så var det väl mest Norwich-match man ville åt där, men ändå appearance-poäng här hade väl varit trevligt. Fick ju en ass på Telestock.
Ja, men den tar vi med oss. En sneaker lite än sist, så där hade väl inte några jättestora förhoppningar, utan spara lite pengar. Fegade du lite på Amartey där med när Leicesters liksom, jag vet inte vad vi har kvar för liknelser, rouletter och tombola, men Leicesters backlinje känns ju helt omöjlig att förutsäga. Så att jag valde att gå på Cher och Tejes, spara lite pengar och sen ladda in för 34.
26 poäng ligger du på hittills. Även du har 9 spelare kvar. Och din kapten Saka har ju en match till kvar. Ingen jättehit i den första matchen, som kanske också var den du hade högst förhoppningar när de möttes av 15.
Ja, men gör man inte mål om man har upp ett mål liksom, utan man prickskjuter på målvakten, då är det svårt att få poäng i FPL. Det
är... Stefan var också så kritisk där. Jag tycker att det är ett helt okej avstånd att få upp den. Jag tycker det är en riktigt, riktigt bra räddning. Det är klart, alltså, i den bästa världen så drar han den liksom in till stolpen. Nu är det lite väl mitt i målet. Man får den lite bakom sig. Jag tycker inte att det är liksom årets miss på något sätt från Saka. Det är en jättebra räddning från Forster.
Hade du haft binden där så hade du hållit med mig.
jag hade varit förbannad sin i helvete, men jag tycker inte att det är liksom världens miss. Ja, jag ska säga det. 2230 poäng totalt har du en overall rank med små gröna pilar, men upp till en placering 3754. Men som sagt, det här är ganska ointressant när vi är mitt i en game week. Det är mycket matcher kvar, och som sagt, både du och Stefan har 9 gubbar kvar. Jag har 8 kvar, men ingen kapten. Har ju det mest tragiska bygget utav oss alla här. Jag tog ju minus 4, jag har tagit 14 poäng hittills, men netto blir det då 10 poäng då jag tog minus. Så ja, 2170 poäng, en overall rank på 22 000, 8 spelare kvar. Valde ju att sätta binden på Kane. Jag stod och velade länge om jag skulle sätta den på Kane eller om jag skulle gå på Madison. Det känns så här, visst, Madison har en match kvar, men lite som jag kände, jag kommer inte få liksom dubbla starter på Madison, och jag ger större chans att Kane gör någonting mot ett uselt Brighton. Men sen Spurs är Spurs, som vi har fått vänja oss vid, även om de har sett mycket bättre ut på senare tid. Jag hade väl hoppats på att det skulle bli någon liksom, som föreställning som när vi var på och kollade dem hemma mot Newcastle. Men nej, de dök ju inte alls upp mot Brighton, och nej, det var tråkigt. Men det är vad det är. Jag tycker de flesta kaptensalternativ hittills inte på något sätt har imponerat. Det är de som vågade att sätta den på Ronaldo. Å andra sidan fick inte han någon match här mot Liverpool på grund av tragiska personliga händelser. Men ja, jag tror man är nöjd oavsett om man har satt binden där. Men annars är det inte så många kaptensbindlar som jag tycker verkar vara superbra. Det var väl Ass där som hade fått in Bruno Guimarães i Newcastle, men den var nog ganska ensam om. Jag gjorde ju 2 byten. Jag pratade jättemycket om Fabian Skär med Olle förra veckan när jag poddade. Han plockade inte in. Jag gjorde Doherty till Davis i Spurs. Riktigt sånt tråkigt sidledsbyte. Jag tog in Doherty veckan innan, såklart går han och skadar sig. Davis kommer in, nollan spricker sent i matchen mot Brighton där. Annars så hade det varit helt okej. Jag ville ha en billig försvarare som öppnar upp för mina framtida drag, och en spelare jag kommer kunna spela mycket. Och gick jag på ett säkert kort i Spurs defensiven, som jag tror vi kommer se hela vägen ut om det inte blir några skador. Och sen så valde jag att göra Finje till Madison, attackera lite där. Och när jag gjorde bytet så var tanken att jag skulle sätta binden där, men så ändrade jag sista sekund till Kane i alla fall. Jag tänkte att jag behöver sticka ut lite grann, och det passade för den här veckan, för att ha chans att jaga ikapp dig, Fredrik. Nu ser det riktigt, riktigt tufft ut. Jag är 60 poäng bakom dig just i detta nu.
Som du sa, gameweeken är inte över än, men absolut, jag hör vad du säger.
Så är det. Jag vet inte om vi ska liksom blicka framåt. Vi kommer ju prata mycket. Jag kollar på att skeppa ut Saka den här veckan och byta in Mason Mount, som förmodligen kommer få binden hos mig. Kollar ni också mot Chelsea-spelare, om vi börjar med dig, Fredrik?
Absolut, det är omöjligt att inte göra det när de har en double, även om det inte är någon liksom superfin double game week. Ser det ändå 2 lag som har bevisat att de kan släppa in mål i West Ham och United som Chelsea ska möta. Lite nyfiken på att se vad det är lite för status för Chelsea, och Tuchel har ju varit ute och pratat lite om Reece James till exempel där, om att han fick spela ja, men till höger i den här trebackslinjen. Så att det, och samtidigt så har han ju liksom hintat om att det kan göra att han får mer minuter. Så att jag är lite, till skillnad från många som har sprungit ifrån James där när, eller sprungit från tanken på James när han har fått spela en av mittbackarna, så tycker jag att det behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Kommer fortfarande kunna ta fasta och hörner och sådär, och innebär det fler minuter, då gör det att Reece James känns högintressant för min del.
Stefan, intresserad av Chelsea-gubbar här inför 34?
Ja, nej, men om inte det händer någonting så kommer Mount och Rydiger in i ett dubbelbyte för mig. Så det är redan, jag går bara och vaktar att liksom skador och sånt innan jag gör byten.
Härligt. Innan vi hoppar vidare i podden ska vi rikta ett stort tack till våra partners i olika sportresor. Nakata.se, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Netshirt som säljer vår merch. Vi ska även slå ett slag för vår Patreon. Vi är en ganska stor skara nu, 160 pers ungefär. Om ni inte är en av de här 160 så gå in på patreon.com/svenskafpl. Välj att stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Och få då tillgång till den messengertråd som vi ofta pratar om. Och som ja, men lever sitt egna lilla liv och är riktigt trevligt häng och ha när man sitter och kollar fotboll. Det blir som att kolla med 150 andra insatta gubbar och sitta och snacka skit, men även inför deadlines här, få nyheter, bolla idéer, tankar, få synpunkter från världseliten och andra initierade managers och oss tre i podden. Vi har även en Discord-kanal där man också kan bolla saker med varandra lite mer uppstyrt, och sen så kör vi en del röstkanaler via Discord ibland för att ja, snacka skit, ställa frågor och sånt. Så patreon.com/svenskafpl. Men om vi går in till veckans punkter så det är många som då har wildcard kvar, och har man det så är det många som har kikat mot det och använda det här inför Game Week 34, och därför är det väl vettigt, även om ingen av oss i podden sitter med wildcard, att kika på ett wildcard-bygge. Och fick bland annat in en lyssnarfråga från Hampus Anestam som undrar hur det optimala wildcard-bygget ut, och det kan vi inte riktigt svara på, men Stefan har tagit ut wildcard-bygge som vi ska prata lite runt och lyfta lite spelare som Stefan inte har valt men som ändå kanske kan vara av intresse. Jag och Fredrik ger våra inputs. Hampus undrar framförallt lite vilka från Chelsea och City som man ska ta in, men Stefan, jag tänkte nästan ge ordet till dig och gå igenom ditt wildcard-bygge och även en möjlighet att liksom, ja, men motivera valen och lite hur tankarna har gått.
Ja, nej, men det här wildcard-bygget är väl kanske lite influerat av min position i FPL, ett bygge som jagar uppsida och går utan Spurs då. Ja, men de har bara en dubbel och den dubbeln är väldigt tuff. Så jag ser väl eventuellt att, ja, men det är klart att man i omgång 38 kan man kappa Spurs-gubbar, men till dess kan man ju byta in Spurs-gubbar också. Men annars så ser jag väl att det egentligen bara är i 35-man där jag skulle sätta en bindel i eller eventuellt sätta en bindel i Spurs. Och då tänkte jag med ett wildcard att jag attackerar på med spelare som har fler dubblar och bra spelscheman här. Så det är väl lite så grundtanken har varit. Om vi börjar i mål så har jag gått för Mendy i Chelsea och Guaita. Och med den uppsättningen då få ja, men dubbel i 34, 36 och 37 på mina keepers.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mendy har jag valt lite ja, men på grund av den här osäkerheten med Reece James. Jag är väl lite i Fredans ringhörna där att det här uttalandet som jag såg idag Det är nog positivt för Reece James, för att om man spelar varannan match som wingback, ja visst, han har lite högre offensivt hot på den positionen, men nej, man gillar inte det där varannan match i FBL, och då blir det inga dubblar heller. Så ja, men kan man pricka in 150 eller 180 minuter på en mittbacksplats, så tror jag att det nästan väger tyngre där. Men i det här bygget så platsar han inte in, utan backlinjen består då utav, ja, men riktigt big at the back med Trent och Robertson från Liverpool, Cancelo och Laporte från City och Rydiger från Chelsea. Och samtliga gubbar med dubblar kvar att spela, och ja, men Liverpool och City jagar ju ligatiteln där, och jag gillar liksom båda deras spelscheman. Så ja.
Ja, men du har ju dubblat upp i Chelsea-försvar, i Liverpool-försvar och City-försvar. Och jag tror att många wildcard kommer gå så här big at the back. Minst en liksom tilltänkt fyrbackslinje skulle jag säga, också beroende på brist av anfallsalternativ. Men i många fall även en tilltänkt egentligen fembackslinje att spela vecka efter vecka. Och det antar jag att du skulle göra i många fall här.
Ja, alltså, jag skulle säga att min grunduppställning skulle nog vara 5-3-2, kan man väl ha med sig. Men sen när jag kastar in några billiga spelare som man kan peta in i någon gång för att rubba lite på den balansen då med dubbelomgångar.
Det är spännande att du nämner tre mittfältare, för jag tycker att det finns ganska många mittfältare att gå på. Vi kan gå igenom hela laget, så kan vi prata om olika delarna i försvar, mittfält, anfall lite senare.
Jag skulle nog kunna ta ut två helt separata wildcard-byggen. Jag tycker det finns extremt mycket spelare att välja på här faktiskt, och olika strategier, liksom Spurs eller inte Spurs, men även de här utfyllnadsspelarna finns det ju ett gäng som visar form. Så att, det är intressant. Men mittfältet är i alla fall Salah platsat in som premium och liksom tilltänkt kaptensgubbe, i alla fall i några veckor här i deras dubbel till exempel. Så han har väl inte visat jättebra form här, men jag vågar inte gå utan Salah ändå här i säsongsavslutningen. Och de andra två som tilltänkta startgubbar på mitten är väl Maddison och Mount. Där jag tycker väl att det svaga kortet är Maddison, mycket på grund av Leicester och liksom att man inte riktigt vet. Man kanske inte får de här dubbla starterna de har i Europaspel kvar. Men å andra sidan, kollar man på deras spelschema med dubbelveckor, både 36 och 37. Och i övrigt liksom Villa hemma, Southampton hemma. Jag vill ha någon från Leicester, och då får det bli Maddison. Och sen har jag även petat in Dewsbury Hall och Gordon på det här mittfältet med dubbelmatcher då. Men det är inte säkert att de kommer få spela trots dubbelveckorna. Det beror på lite hur laget utformar sig. Och sen framåt så har det fått blivit Richarlison, Watkins och Mateta. Richarlison och Watkins gillar jag mycket på grund av deras dubblar. Villa och Everton har också dubbelvecka i 36 och i 37an. Och de visar lite form båda två, kanske framförallt Richarlison. Och jag tror att Everton ändå kommer krångla sig kvar i Premier League faktiskt. De har några tuffa matcher nu, men sen får de där i dubbelveckorna Leicester, Watford, Brentford och Palace. Det är matcher som de borde kunna ta tillräckligt med poäng för att klara sig kvar. Men det kommer bli kamp in på målsnöret såklart.
Yes, Fredrik, har du några initiala tankar, synpunkter på det här bygget som Stefan presenterar?
Ja, absolut. Men jag håller med om att det finns en uppsjö av spelare att välja på. Det är ju en backlinje som får det att vattnas i munnen. Även om jag kan tycka att det är lite väl hårt att gå på 5 premium. Men jag saknar ju några spelare. Jag saknar en Matty Cash i backlinjen. Fint schema. Sitter man utan chip så har han dubbel, både 36-37. Norwich hemma, förutom det är Burnley hemma där i 37an. sista omgången City borta, det skulle ju kunna vara en riktig sån här, om ligan helt avgjord, att de bara ställer ut skorna. Skulle gärna kunna sitta, jag kan se liksom ett ganska många scenarion där Villa inte alls har en svår match faktiskt. Så att Matt Cash saknar jag verkligen. Sen, alltså, du var inne på det Alex med mittfältare. Ja, Man City. Mm. Foden, De Bruyne. Kan tycka att det finns en poäng i en Wilfried Zaha. Smyger lite under radarn. Ja, det finns många spelare som man skulle kunna. Men å andra sidan så väljer man att gå det här 5-3-2. Verkligen bägge till backspåret. Så då går det ju inte att lasta liksom mid-price mittfältare till höger och vänster. Utan då får man ju nöja sig med några få. Jag hade kanske lättat lite på anfallet ändå. Jag tycker att det blir lite väl tungt. För jag tycker inte att de anfallet levererar. Och väljer man att gå utan Kane till exempel, så då hade de kanske gått lite ännu tunnare för att kanske ändå kunna stärka upp på mittfältet. För jag tycker att där finns det fler alternativ än en Coutinho till exempel nu, som precis som Cash då får de här dubblarna skulle kunna vara många som byggt ut dem där för ett par gameweeks sen. Jag tror att vi kommer att se att folk kommer att börja röra oss tillbaka.
Det är ju lätt att ropa spelare som man saknar. Och samma så här, nämna en försvarare som Matty Cash, absolut. Samtidigt kollar man den här backlinjen, så spelare för spelare vet jag inte om Matty Cash slår ut någon av dem. Eventuellt Rydiger kanske, samtidigt som man vill ha den Chelsea-backningen där. Jag gillar ju mycket av ditt tänk här, Stefan, och gå så här tungt i backlinjen. Jag tror inte jag hade gått på Matty Cash heller. Jag satt och kikade bara kopplat till det här bygget som du plockar ut. Jag hade gjort det lite annorlunda. Jag hade kanske gjort Mandy till en Kasper Schmeichel i Leicester. Och då kunna gjort Rydiger till James. Som jag är precis inne på det spåret som ni båda har pratat om. Att jag gillar det jag hör från Tuchel kopplat till James. Och jag tror inte att det innebär att Reece James kommer spela som en av tre mittbackar resten av säsongen. Han kommer göra det vissa matcher, och vissa matcher kommer han spela på sin wingback ute till höger. Jag tycker absolut att det är det bästa Chelsea-försvarsalternativet från nu in i mål. Jag tror också att Rydiger inte på något sätt är immun mot rotation, sett till att de har alternativ på den positionen. Så ser ganska troligt som att James och Rydiger får ungefär samma antal minuter resten av säsongen. Då spelar jag hellre än Reece James. Men göra Mondy till Schmeichel, göra Rydiger till en Reece James där, och då frigöra en Chelsea-position och få in Havertz på mitten istället för Gordon, och få frigöra lite pengar då. Ja, men ta ner Richarlison till en Pukki som inte nämns här, trots att spela med tre anfallare, som jag tycker faktiskt är, jag vet inte om jag är ute helt och cyklar här, men det är en spelare som jag har med i liksom de wildcards-byggen som jag satt och kikade på, och tycker att, ja, men som sagt, då får jag ändå in fyra mittfältare som jag kan spela vecka efter vecka. Jag plockar förvisso ut två Everton-spelare, men det har jag inga större problem att göra. En annan grej som jag kollade på att göra, det är att göra om lite i lite mer och få in Son på mitten. Kolla på ett bygge där jag skulle kunna få ett mittfält med Havertz, Mount, Son, Salah och Dewsbury Hall. Då krävs det att man liksom fullständigt blankar en forwardsposition. I det här fallet så har jag då gått på en 4,5 anfallare tillsammans med Mateta och Pukki. Så det är ett svagt anfall, men jag ska bara spela en anfallare i alla fall. Och jag tycker med spelschema på kanske framförallt Pukkis dubbel, men även liksom Matetas spelschema, så finns det liksom ändå vettigt då ut den. Sen vill jag ha fembackslinjen. Då hade jag inte råd med Robertson, men det gör Van Dijk istället för Robertson. Så här, Reece James, Trent, Cancelo och Laporte. Och så Schmeichel och Foster i kassen hade jag i det läget. Och det tyckte jag ändå kändes rätt schysst. Den enda spelare som jag inte riktigt får in i det här laget som jag gillar, men som jag förmodligen skulle byta in någon gång här, det är Coutinho. Framförallt till 37. Men eventuellt har man en free hit kvar och sådär. kan man lösa det så. Och det ska jag ju säga, alla de här alternativen som jag har kollat på har varit att inte ha benchboost kvar. Jag antar att det inte är något du har haft i åtanke heller, Stefan, när du tog ut ditt wildcard-lag.
Nej, egentligen, alltså det är ju, ja, man skulle absolut kunna bränna någon plats så. Det är ett bra bygge för benchboost med tanke på att alla spelar. Det är väl Mateta som man kanske är lite orolig kring liksom minuter, men och Gordon och Drewsbury Hall är väl liksom inga gjutna spelare heller, men de kommer få minuter i en dubbel. Nej, men jag håller med om jättemånga som ni pratar om. Det jag gillar med Richarlison och Watkins är framförallt de här dubblarna. Och Villas ena dubbel där mot Liverpool, där kommer de släppa in mål, tror jag. Men Watkins är väl liksom den spelaren i Villa som gillar att möta Liverpools höga backlinje mest. Så om det är någon som ska göra någonting offensivt i den matchen så tror jag att mest på honom. Så nej, det är lite så jag tänkt. Och som sagt, Richarlison, för att jag tror att Everton ändå grejer i de här viktiga matcherna på slutet.
Ja, nej, men det, jag tycker att det är liksom god grundtank i det här. Jag tycker att du gör helt rätt och skicka upp en varning till de som drar wildcard 34 att inte lockas av att, ja, men vi pratar trippel Chelsea här, men det andra laget som har trippel eller har dubbel match här i 34 är United, men att inte kliva på ett väldigt osäkert United. De som är av intresse där, det är ju de som folk har gått på i de här free hit-lösningen med Bruno eller Ronaldo, men det är alldeles för mycket pengar, och i övrigt så ser jag liksom inte riktigt vart jag skulle vända mig. Så att United, ja, men vettigt att liksom hålla sig borta ifrån, även om de har dubbel nu i 34 skulle jag säga. Så ja, dessutom två matcher som är lite svåra att se exakt hur United ska ta, vilka United-spelare ska ta poäng mot Chelsea och mot Arsenal. Så ja, så är det med den saken. Finns det någon anledning att Finnen Puck inte har fått leta sig in i ditt bygge här?
Nej, han var absolut ett alternativ. Det var även Dennis nu när Kutsu gick sönder i Watford. De har också fina matcher och en bra dubbel. Burnley hemma, sen dubbel med Palace och Everton och sen Leicester hemma. Där tror jag att det kan bli poäng också. Nej, men det finns, alltså, jag hade inte råd med honom. Det var väl den enkla anledningen med Mateta där. På slutet. Sen tycker jag att det är liksom den positionen som är. Det är, ska man ha Maddison, ska man ha Son där, ska man ha Coutinho? Jag tänkte att man kan göra Maddison till Coutinho om man känner att liksom det är rätt i 37an. Men jag hade också kunnat skramla för att få ihop Son där. Om jag hade legat bättre till och liksom i toppen, då hade jag nog gått på ett wildcard med Son. I bara för att liksom, ja, men jag rankar ju Spurs som favorit till fjärde platsen och den dubben är väl kanske inte jättebra, men liksom de kommer ju vinna en av matcherna troligtvis mot Arsenal där, så att, och resten av matcherna är ju fina. Son är ju såklart fin att ha, men ja, jag hade inte kaptenat honom mer än kanske en någon gång utav de som är kvar.
Lekte du någonting med tanken att plocka ut en Mohamed Salah och sprida pengar ytterligare, eller känner du att nej, den vägen går jag inte?
Nej, alltså då ska man ha en gubbe från Liverpool. Jag är inte tillräckligt, alltså nu såg väl Mané bra ut här, men annars jag kan inte liksom veta vilka som ska spela utav Diaz och Jota och Mané. Utan nej, Salah är min gubbe. Han jag känner mest trygg med från Liverpool.
Fredrik, du var inte med när jag och Olle spelade in förra veckan heller, då vi pratade om möjligheten att, eller risken och möjligheterna med att gå utan Mohamed Salah i ett wildcard så här. Skulle du kunna se någon anledning till att göra det och liksom se någon uppsida i det?
Alltså för egen del hade jag inte gjort det, men ligger man i ett läge där man jagar så absolut, då kan ju det vara en där gå. Jag tycker ni är inne på det som är lite klurigt, just att det finns liksom ingen go-to-guy. Även om man väljer att gå på en Mané som har hittat någon ny revival i formen här som falsk nia, så det sparar typ inga pengar där knappt. Så att det liksom, det, han borde ju ha kostat 10 miljoner och då hade det kunnat varit kanske ett sätt. Men det är för osäkert, även om Firmino hade dragit på sig någon skada nu, så det var väl någon lättare sak. Fem stycken på tre platser, det är för osäkert alltså för att gå på. Vi ser Jota har gjort det jättebra, men typ har ju tappat sin startplats till Diaz nu. Så att, jag tycker att det är risky att liksom gå helt utan Liverpool offensiv. Det hade jag inte vågat.
Man går inte utan Liverpool offensiv om man har Trent i och för sig.
Nej, det är sant. Men han har ju alla, så det blir liksom en equal. Alltså, ja. Och alla har ju Salah, men alla bindlar ju inte Salah jämt. Så att det är ju...
Nej, och jag ser egentligen, alltså, vi kommer ju komma till en kapitalisation nu för 34, men nu är 34 en dubbel för Chelsea till exempel. Jag tror att många som kommer gå dit även om Salah har hemmamatch i liksom, Merseyside-derbyt där. Annars är det liksom 36an framförallt, den dubben som man kanske vill ha en Liverpool-kapten, men annars klarar man sig nog utan att sätta binden på, för att det är många andra som har det kommer vara dubblar och det är bra spelschema för många andra attraktiva gubbar också, så att och också allas form som har varit lite sist och där. Så jag skulle väl kunna tänka mig att om jag hade suttit med wildcard och benchboost kvar, att eventuellt chansa att gå utan Sala för att liksom kunna sprida ut bättre och få liksom, ja, ett bra bygge rakt över med även en schysst bänk. Sen som sagt, det är en jätterisk eftersom att Sala fortfarande kommer vara högt ägd och kanske framförallt där i 36an att liksom få i många kaptensbindlar emot sig när han ska möta Tottenham Villa. Så det gäller att liksom träffa rätt på sin kapten där och hålla tummarna för att Salah inte ska gå helt bananas. Det vi ska säga också när vi pratar Liverpool, så om man går in och kollar spelschema just nu så ser det ut som att de har blank i 37an och matchen mot Southampton borta som skulle spelas då står någonstans att jaha, vart ska den här ta vägen? Vi vet ju ingenting säkert, men det är väldigt svårt att få in den här någon annanstans. Så det troliga är att den kommer falla in i 37an och att det inte är en blank då. Men att det är osäkert exakt vilken dag den kommer spela, så det är därför den är borttagen. Men det är värt att lyfta det, så att det skulle kunna vara på något sätt att de kan få in den någon annanstans. Men det är väldigt svårt med Liverpools spelschema. Och när jag kollar runt det så försöker jag kolla själv. Men sen kollar man på de här med Ben Krellin och grabbarna som brukar ha bra koll på det här, så är de rätt trygga med att den kommer hamna i 37an. Så att, det är väl värt att lyfta det ändå. Fredrik. Om vi släpper wildcard-snacket där, så hade du en fundering lite kring att vi börjar gå mot våren här. Det börjar bli lite grönare ute i naturen, men det innebär också att vi börjar gå mot verkligen att cuper och Europaspel börjar dra ihop sig. Och vissa lag som inte har så mycket att spela för, eller ja, men om du har kommit till en final i alla fall, så satsar man ju på att ta en titel. Och det kan ju påverka rotation och sånt i ligan. Så att, vi pratar om att kika in lite hur finalspelet ser ut här nu under våren. Och vart man kan räkna eller vara orolig för lite rotation och för vilka lag. Så du får gärna berätta lite mer om det.
Ja, men precis. Just det här som du är inne på, att lag som kanske inte har jättemycket att spela för ligan, eller har det också men måste prioritera. Kollar vi på de fyra kupperna som vi kan foka på, så är det ju ja, men till att börja med FA-kuppen, där det är en final mellan Chelsea och Liverpool som kommer att spelas mellan 36 och 37. Och det är ju intressant, Liverpool har ju den där dubben 36an. Kommer det att vilas där i andra matchen? Ja, det är inte omöjligt. Villa borta.
Vi kommer inte se en tok rotation.
Det kommer vi inte göra.
Om det inte är så att Liverpool fullständigt har havererat, för att ligan kommer att gå för. Liverpools sportare pratar ju om den här drömmen och kvadruppen. Och det tror jag absolut är liksom. Jag tror att om du frågar Klopp, så är det, ja, men det är fokus på allt.
Men jag kan ju se Kostas Tsimikas spela istället för Robertson i andra matchen i 36an inför FA-cupfinalen och vila Robertson där till exempel. På de positionerna där det finns men där det finns spel framåt till exempel. Om du nu väljer att skippa Salah och gå på Diaz eller Jota eller Mané, då kan du räkna med rotation på de platserna.
Matip och Konaté kanske får
Matip
en match.
Konaté, precis. Mm. Så där vill jag ändå varna att det finns en viss rotation. Kikar vi vidare på Europaspelet där, så har vi ju Leicester som är i semi i Europa Conference League. Och de har ju sina matcher här 28 april, 5 maj. Mm. Och de ska möta Roma. Ja, det är en tuff match, men de kommer ju gå för det. Ja, de kommer ju gå för det, för liksom, Europa. Vi tycker, kan ju tycka att det är en Kalle Anka-turnering bäst vi vill, men det är liksom, det är en europeisk cup-titel och det kommer Leicester att verkligen, verkligen gå för. Men
det är en Europa League-plats i potten också, som är värt mycket pengar, speciellt för ett lag som Leicester, och de har ju absolut ingenting att spela för i ligan, så att det har vi redan sett liksom exempel på, att de tvekar inte på att rotera laget rätt hårt i ligan.
Nej, men precis, och där är det ju framförallt semifinalspelet som är liksom nu här mellan 34 och 35, och sen andra matchen mellan 35 och 36. Sen är det ganska långt hopp till finalen. Den spelas ju, ja, vad är det, typ 3 dagar efter sista gameweeken. Och det kan ju vara lite intressant, låt säga att de tar sig till en final. Hur fokuserade kommer de vara i gameweek 38 då? De kommer ju förmodligen att spela riktiga fjunisar där. Det kan man, om de är för, och liksom bara laddar för finalen, som det tror jag senare. Så det kan vara bra att ha med sig. Kikar vi på ett snäpp upp då och komma till Europa League, då är det West Ham som är i semifinal, och de ska väl möta Eintracht Frankfurt. Kan mycket väl se West Ham gå till final där. Ja, det är samma datum där med semifinalerna, mellan 34 och 35 och sen 35 och 36. Där ligger dock finalen sen mellan 37 och 38, så att för West Ham är det väldigt hackigt.
Fördelen kopplat till att prata West Ham här, det är att de har inga dubblar, de har ett bedrövligt spelschema, så att jag vet inte hur många egentligen det påverkar att de kommer rotera. Det är väl mer att kolla vilka de möter. De möter City i 37an. Skulle City ha dubben där, om det nu blir så, så blir West Ham kanske en ännu enklare nöt att knäcka för dem. Arsenal möter dem i 35an om man sitter med Arsenal-gubbar och sådär. Så att, ja, och Norwich då, man går på Pukki i 36an.
Men där. Precis, det blir lite lex Norwich och Newcastle från förr, liksom, så här, tidigare säsonger. Att man kollar, ja, men de är intressanta utifrån, precis som du säger, det är inte jättemånga som kanske sitter kvar med Bowen och Cresswell och de här. Men just det, att se vilka de möter, och just den där City-matchen, där City lite som en tagg i Liverpool-hjärtat. Att det kanske är den tuffaste matchen på förhand som City har kvar. Och så kan det visa sig att det kanske är den enklaste matchen. För att West Ham som roterar. Så just West Ham-Leicester kan vi nog vara säkra på att de kommer att foka hårt på cupspelet om de går och tar sig till final. Och sen har vi Champions League där, och då ska man ju veta att då ligger semifinalerna mellan 34 och 35, game week alltså, och sen mellan 35 och 36. Finalen dock 6 dagar efter game week 38, så den kan vi bortse ifrån. Men just semifinalen här ställer ju till det lite, både för Liverpool och City vad det gäller rotation. Nu är det ju stora trupper, men på de här positionerna, det gäller egentligen både Liverpool och City tycker jag, där det finns liksom tydliga alternativ, där tror jag vi kan komma och se. Så vi var inne på det i wildcardet tidigare. Jag kan se ett case för att faktiskt gå Van Dijk över Robertson. Just för att jag tror att Van Dijk är lite mer immun mot rotation. De kommer att rotera på Konaté Matip snarare. Och jag kan se att Simikas har gjort det riktigt bra när han har fått spela. Så jag kan se att han får spela en eller ett par matcher här i slutet av säsongen. Och jag tror inte att det blir några cupfinaler för honom. Så att, det är lite varningens finger att ha med sig. Det är ju geggigt bara att höra det så här i lurarna. Men går man in och kollar spelschemat, bara ha med sig i tanken när man böser in spelare i byten och sådär. Att just fan, det är lite cup semifinaler och finaler på G här. Och vi vet att cuperna slår högt.
Liverpool fick ju på förhand en ganska fin Champions League-lottning. Vi får se, Villarreal, det är inget dåligt lag som slår ut Bayern München. Men det skulle kunna vara så att Liverpool ganska tydligt avgör i första mötet, ungefär som den gjorde i kvartsfinal mot Benfica. Och då såg vi att Klopp har inga problem överhuvudtaget att mer eller mindre vila hela laget. Så att efter första mötet så kan det ju vara så att Liverpool har vunnit 3-0 eller 3-1 som det blev mot Benfica. Ja, men då skulle jag vara rejält orolig för liksom, alltså då kan man släppa oron för rotation i ligan kanske. Och tänka att ja, men då kommer man förmodligen rotera i Champions i alla fall. Så att, är det så att det är väldigt tight i första mötet, ja, men då skulle jag vara mer orolig som Robertson ägare till exempel kopplat till ligaspelet.
Kan lägga till att både Man City och Liverpool börjar ju hemma i semifinalspelet.
Ja, och sen så vi stannade inte upp jättemycket vid Chelsea där, men där pratar vi om spelare som de har finalen i EFA-cupen, och här pratar vi om att trippla upp i Chelsea wildcard ganska mycket, men ja, det är ingen jätteoro som kommer för dig där.
Alltså det är ju den där Leeds-matchen som ligger 3 dagar före FA Cup-finalen. Andra matchen i Game Week 36 i dubben där. Där kan man kanske inte liksom tokräkna med att alla kommer att spela. Kvällsmatch mitt i veckan. Ja, det är klart att det finns en viss oro där inför finalen som är bara 3 dagar senare.
Jag skulle säga att rotationsrisken är större i Chelsea just kopplat till den finalen. De har ju mycket mindre att spela om i ligan. Visst, de är utslagna ur Champions, men jag tror att de kommer ställa över gubbar i Leeds-matchen för att liksom gå för FA-cupen.
Ja, det tror jag också. Jag tror att Tuchel verkligen vill ha en titel. Och där har han en riktigt bra chans. Skulle jag säga. Det är såklart tufft med Liverpool, men Liverpool har tankar på olika håll. Det kan ställa till dem. Jag tror Tuchel helt kommer prioritera det här.
Det finns ju en anledning varför ingen har vunnit kvadruppen än så länge. Det är ganska svårt att få ihop det. Men vi har ju liksom, Liverpool ska ju spela extremt mycket matcher. Och det är inte så långt kvar utav säsongen.
Nej, det är imponerande att ha den möjligheten så här långt in i säsongen ändå. Sen ber vi ju till gudarna att det inte händer. Det är en helt annan sak. Det kan ju mycket väl bli titellöst också, ska man ha klart.
En har vi klart.
Jag vet, den som är minst intressant egentligen. Ni kan få en ligacup-titel om vi stannar där.
Det blir ju bra.
Vi ska gå in i en kaptensdiskussion för Game Week 34, och vi har lördags deadline med ett nytt poddderby. Denna gång mellan Arsenal och United, så deadline är 12.00, matchen spelas 13.30 på lördag. Och Stefan, vad går du in i för känslor till den matchen? Det är väl bara ett ångestmöte eller? Så känner jag.
Jag vill inte ens kolla på Arsenal spela fotboll just nu. Det är så dåligt så att... Ja, nej, jag har inte så stora förhoppningar, men ja, hoppas på att bli motbevisad. Det är ju fler lag som inte sköter sig så bra, United bland annat kanske, men även Tottenham här nu mot Brighton. Jag tyckte att de vann ju förvisso med stora siffror både mot Newcastle och mot Villa, men kanske framförallt mot Villa så hade man ju en jurist i kassen som liksom stod på huvudet, och hade Villa fått ledningen med 1 eller 2-0 i den matchen, då hade inte Tottenham kunnat kontrat som de gjorde i andra halvlek. Och nu mot Brighton så, jag vet inte, det kändes som att Tottenham backade hem när de låg under. Jag hoppas att det fortsätter se ut så. Brentford är ju i riktigt fin form faktiskt här, så får vi hoppas att de kan skrälla i 34.
Kollar vi för en kaptensdiskussion för Game Week 34, så får vi väl ändå börja med dubblarna. Det är ju bara två lag som har dubbel, bland annat då Manchester United som vi pratar om, som ska möta Arsenal borta, Chelsea hemma. Men framför allt så kollar vi väl ändå mot ett Chelsea som har West Ham United hemma och Manchester United borta på Old Trafford. Och Fredrik, vi har redan pratat om det. Jag spanar emot Mason Mount får plocka in, för jag tycker att det är det bästa kaptensvalet för Game Week 34. Hur tänker du kring Chelsea och ett potentiellt kaptensval där?
Jag delar den åsikten att man vill nog gärna ha den framåt. Bedömer motståndet i form av West Ham och Man United som två ganska kapabla lag att göra mål. Även om Chelsea har en bra försvarsmus så känner jag mig inte jättetrygg med att binda en försvarare. Jag hade väl haft liksom en av alla matcherna mot ett bra gäng för att trycka en bindel på Rydiger eller James, som hade suttit med någon av dem. Mount känns väl som den för min del också givna kandidaten om man sitter med honom. Men som för egen del sitter jag bara med Rydiger i dagsläget, och det innebär ju att han endast når en vicebindel i busslaget.
Om man kollar övriga alternativ då, om man inte kollar till sitt eget lag, jag nämner Mason Mount. Vi har spelare, nu får man försöka inte skratta, men en Timo Werner som faktiskt visar en hel del form. Vi pratar om brist på forwards, här har vi en forward förvisso med en del pengar. Skulle kunna vara ett alternativ. En Kai Havertz kanske ännu tydligare, som verkligen verkar ha gjort den där platsen till sen, medans Lukaku sitter i frysboxen. Stefan, är Mount det givna alternativet, eller skulle Havertz eller till och med en Timo Werner kunna klämma sig in som kaptensalternativ?
Ja, men Mount på förhand, men däremot ska vi väl ha med oss att Tuchel pratade upp att Mount eventuellt skulle roteras här inför Game Week 33. Och han startade väl första matchen, så får vi se, eller första i deras FA Cup-match. Och så får vi väl se om han spelar mot Arsenal. Men liksom, spelar han 90 mot Arsenal, då kryper det sig in lite frågetecken där kring rotation, tycker jag, på Mount. För att Mount vill de ha hel sen liksom, mot FA Cup-finalen. Så, och det är egentligen ingen roll hur det går för dem i ligan, bara de liksom harvar på och tar sina lite poäng då kommer de komma trea. Så ja, det finns lite frågetecken. Vi får se imorgon när de möter Arsenal vad de ställer på banan innan man tar ett liksom slutgiltigt beslut. Men Mount har förhandsfavoriten i mitt bygge just nu.
Havertz, han fick ju inte komma med i ditt wildcard-bygge. Jag flaggade upp att jag gärna ville ha honom. Det är ingen du skulle kunna tänka dig att sätta en bindel på om vi ser en Mount start här till exempel, och du är rädd för rotation till 34.
Jo, han är lite av en joker. Jag har ju hållit Mount högre, men Havertz kan absolut göra poäng. Så en joker, jag håller Mount högre, men jag förstår att man kan vilja gå på Havertz.
Fredrik, din syn på Havertz och Werner också för den del?
De känns svala för mig. Jag ser ju potentialen, men då hade jag suttit med dem i laget. Ja, jag vet inte. Havertz, Werner. Det är klart att det är fint. Det lockar ju med en dubbel, men jag är inte ens säker på att de hade plockat binden i mitt lag. Alltså, kanske bara för att man liksom faller dit på dubbeln. Men alltså, jag tycker att det finns alternativ med singelmatcher och bolla upp emot som mycket väl kan outscora både Havertz och Werner.
Du sa ju det att vicebinden satt på Rydiger just nu, men att vara en singelspelare. Är det så att du har gått på Mohamed Salah hemma mot Everton i The Friendly Derby, eller har du någon City-gubbe som du hellre vill ha hemma mot Watford? Det är två bra matcher.
Ja, hade jag suttit med De Bruyne hade den binden, förutsatt att man får liksom nu att han är fullt tillbaka, hade den lockat. En Foden-bindel hade kunnat varit verkligen att sticka ut. Nu sitter jag med Salah-binden och den känns ganska trygg. Visst, derbyn mot Everton brukar kunna bli tajta, men jag tror att Liverpool kommer gå på knock. Jag tror att Klopp ser bristerna i Evertons försvarsspel och kommer att liksom gå för att ha avgjort det där i 65 med 4-0 och sen bara kunna vila spelare nu. Han kommer inte behöva elda upp dem mer, och det kommer vara ett enormt tryck på Anfield. Så att Salabinden just nu, jag kan se ett case, alltså Son och Kane, sitter Brentford borta, glöms lätt bort. Man tycker Brentford har gjort det bra och sådär, men kommer en platt match då och då från dem också. Och Tottenham är ju lite sånt där lag, när vi tror att nu ska det gå bra, nu är det hemma mot Brighton, då liksom bottlar man det liksom rejält. Och sen så glömmer man bort dem lite och så kommer Brentford borta. Kan vi väl bli 0-3 och 2 plus 1 på Kane. Och så smyga in en Kane-bindel som nästan ingen annan har, skulle kunna vara ett alternativ.
Ja, det är ju som jag var inne på tidigare, Spurs will be Spurs, torska mot Brighton. Men det är som du säger, det är ju någonstans här vi hittar, det är ju många bra matcher. Liverpool och City som har singlat då hemma mot Everton respektive Watford och Spurs, Brentford borta. Det är bra alternativ att sätta sin kaptensbindel. Jag håller ändå liksom... Men det är ju som jag är, jag gillar att gå på dubbelspelare även om jag nu inte gjorde det i 33 när jag gick på Kane och brände mig lite. Jag gillar verkligen att få in en City-gubbe, eller Chelsea-gubbe. Men jag förstår, som Stefan också säger här, om vi ser en Mason Mount få 90 mot Arsenal. Ja, men däremot tvärtom, får vi vilan där, att han börjar bänk, ja men då in med binden. Det har jag inga som helst problem med, även om det är United de ska möta hemma på The Bridge. Det blir spännande att se, det är extra kul att sätta binden på Salah som du är inne på där Fredrik, och straffa alla de här som har valt att lämna och sprida ut pengarna i sitt bygge för att kanske gå bigga tillbaka sådär också.
Ja, det blir ju en rejäl effekt på det. Speciellt om man kollar typ miniligor och så har dina två värsta konkurrenter valt att gå från Salah. Då kan det ju finnas ett case att bara gå på den binden just för att, liksom, som du säger, straffa dem extra.
Jag tycker City går bort lite grann med tanke på att de har väl match på tisdagen mot Real Madrid. Jag hade inte vågat lita på Pep i den uttagningen mot Watford hemma.
Nej.
Så därav så tycker jag att, ja men visst, bindla en City-gubbe du, men liksom var beredd på kallduschen när han sitter på bänken.
Ja, det är väl ett väldigt bra inspel, och det är ju alltid så där, det är ju jättesvårt att gissa City. Så nej, och när det finns så många andra fina alternativ, det är mycket enklare då att bara gå på Kane eller Salah om man nu inte gillar dubbelgubbarna i Chelsea. Så det låter vettigt. Stefan, har du sett ordentligt ditt busslag? Var sitter binden då?
Nej, jag har inte gjort byterna, så att det finns ju ingen mount att sätta bussbinden på, men han kommer troligtvis ha den, så kan vi säga.
Det är ju inte ett busslag, att jag har inte gjort mina byter än, så att jag har inte satt någon bussbindel. Det är ju om du inte skulle liksom göra dina byten, vart binden hamnar då. Men då har du alltså inte satt i ordning ditt busslag.
Nej, precis, men Salla har ju redan binden den här veckan, så han får ju fortsätta ha binden nästa vecka.
Då kan man känna sig trygg där ändå då.
Vart sitter din bindel? Vart sitter din bussbindel?
Jag har inte koll. Jag vet inte ens om jag har satt i ordning mitt busslag. Vilket jag borde göra då vi går liksom i väntans tider här. Min fru är höggravid. Jo, men det har jag. Jag har mitt C på Salah och vice på Kane. Så jag har satt i ordning det för den här veckan. Men som sagt, min plan är att skicka ut Saka. Ta in en Mason Mount istället. Och då kommer binden förmodligen sitta där. Även om man får 90 mot Arsenal, så tror jag jag kommer lockas lite väl utav det. För han kommer förmodligen få mer än 90 minuter ändå. Här är dubben.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes, vi ska gå vidare med lyssnarfrågorna innan vi stänger ner butiken. Och som vanligt när det är lite så här mitt i en game week som vi spelar in så är det lite färre frågor. Men det är skönt att det inte blir allt för långt varje gång vi ska gå in här. Fredrik, Wilhelm Blomqvist, han vill höra våra tankar kring två byten som man kikar på, som då innebär minus 4. Plocka ut Martinelli mot Elanga och plocka ut Kilman mot Thiago Silva. Det är ju spelare som vi inte har pratat så mycket om här, och det kanske finns en anledning till det.
Ja, alltså Martinelli mot Elanga känns lite väl sidledsbyte. Jag kan tycka att är det någon Arsenal gubbe som jag hade valt att sitta kvar med så är det nog Martinelli. Jag tycker att han är så pass billig och är väl en av de få som ändå har gjort det helt okej. Okay. Ja, han har visst han har gjort ett par plattmatcher också kanske, men jag hade nog kanske inte prioriterat gjort bytet där. Jag tycker att sitter man med honom så borde han vara en fjärde, kanske till och med femte gubbe på mittfältet.
Han jagar väl dubblarna här till 34, tänker jag, med Elanga som har dubbel, Thiago Silva som har dubbel. Thiago Silva är ju din gubbe i Chelsea-försvarslinjen, det vet vi sen tidigare under säsongen här.
Jag har inte kommit dit än. Nej men just Elanga känns ju långt ifrån safe på två starter, så det hade jag bara hoppat på minus 4 för det, never liksom. Jag förstår att han kanske ville få in lite pengar för att kunna göra Kilman till Thiago Silva. Och han ligger mig varmt om hjärtat. Ganska bra till i poängplockandet där liksom, man ser ackumulerad hur många poäng de har tagit. Så att, han behöver inte skämmas för sig, Thiago Silva. Men
ålderns höst, det är dubbelvecka med lite tight. Få en dubbla starterna, tror du?
Det är det som är frågan liksom. Den garantin finns ju inte. Det finns ett par alternativ för Torshäll att välja på. Jag kan känna, sitter man med Kilman, jag hade också velat byta ut honom. Men jag tycker att det finns andra alternativ att gå till. Du kan gå till en Joakim Andersen i Crystal Palace som har dubbel 37, en ganska fint spelschema, tar fasta situationer. Göra det raka bytet och inte ta minus hade jag ju mycket hellre gjort. Det finns några pengar på banken. Jag har ju pratat med varm om Matty Cash. Jag måste ju pitcha in det där igen om man nu kan göra Kilman till Cash. Men jag hade nog valt i så fall göra ett rakt byte på Kilman och sitta lugnt med Martinelli.
Jag gick inte heller igång på Willems byten här. Har han känslan så gå för det. Men jag ser vissa risker i det. Han ber ändå om våra tankar.
Har han känslan, då kan han ju lika gärna plocka in Alonso då. Han kommer troligtvis inte få två starter, men han kommer få en start och han kommer vara farlig.
Skulle kunna få två starter också ju. Det är lika troligt som att Thiago Silva får två starter, känner jag. Stefan Hannes Gustafsson, han undrar vilken av följande uppsättning av spelare som tar mest poäng under resten av säsongen, bortsett från Game Week 37 då han förmodligen då tänker ta free hit. Så det första alternativet, det är Robertson, White och João Pedro. Det andra alternativet som han ställer emot är Rydiger, Matip och Dennis.
Alternativ nummer två.
Och det är för att det inte är någon Arsenal-spelare då i alternativ.
Exakt, exakt. Han håller borta från Arsenal, det har jag sagt länge nu. Nej, men jag vet inte. Dennis var inne på att han kan vara fin. Jag gillar matcherna mellan 35 till 37. Nu skulle man inte räkna med 37, men 35 och 36 är bra. Och sen, men Rydiger tror jag också är bra med liksom dubbel i 34 och 36.
Och sen var det Matip.
Ja, Matip, och där finns det väl såklart rotationsrisk med Konaté i laget. Men det finns det ju, som Fredan var inne på, även på Robertson. Ja, i alla fall om det blir tight i Champions League.
Ja, jag lutar åt samma också. Fredrik Christian Hansen, han undrar vad man ska göra med Madison & Company. Jag antar att han syftar på Leicester-gubbarna. Och jag bytte in Madison nu och ser han som en ganska bra spelare att sitta med. Sen stör det ju att de fortfarande är kvar i Europa, och att det kommer förmodligen bli så här att man får räkna med lite rotation.
Ja, men det visste man ju också. Har man valt att gå på Madison nu så ska det ju till någon skada för att man ska kliva därifrån. Man lägger ju inte ett byte på att ta ut honom som jag ser, utan han kommer inte starta kanske i varje match, spela 90 jämnt, det visste man liksom. Har han fått en vila, liksom inte startat, då är det väl ändå ganska troligt att han startar nästa match. Så att, har man valt att kliva med som båten, sitter man lugnt kvar.
Yes, jag håller helt med. Det är det man ska göra med Madison och Company.
Ja, men det är en sån snubbe som får 30 minuter och kan hoppa in och sätta en frispark också. Eller liksom göra nass på en hörna. Så nej, jag tycker att ni är helt rätt ute där.
Stefan Gustav Söderqvist, han sitter med två Chelsea-backar här inför Double Game Week 34, men skulle vilja ha in en Chelsea-spelare i offensiven och är precis som vi sugen på Mason Mount, men kan inte gå dit utan att ta minus, och undrar då vem för max 6,7 i Chelsea är värd en pant. Alternativet är då att göra det här bytet som vi har pratat om tidigare, att ta ut en Mohamed Salah för att gå på någon dyrare samt frigöra pengar för framtida byten.
Jag är inte sugen på att ta ut Salah alltså. men han kan, alltså, om nu Mount får liksom bara 60 mot Arsenal eller liksom ännu bättre börja på bänken, då tycker jag att det är värt att ta minus 4 för att få in Mount och binda honom i 34.
Ja, och sen det han säger, han ska kolla på någon liksom under 6,7 och vill gå på Chelsea offensiv. Och vad har han då? Det är ju typ ingenting att välja på. Jorginho, Kovacic, Kanté.
Nej.
Är det något mer liksom, alltså, som är någonting? Nej, jag tror inte det. Och de har dubbelmatch, men nej, dit ska man inte. Om man inte har råd att gå till Mount eller till Havertz eller till Werner uppe på topp, då tycker jag liksom inte att det är värt att ta in någon bara för att han har en blå tröja och spelar i Chelsea och de har dubbel. Utan då får man nog liksom hejda sig lite. Sen ska jag säga det, alltså, jag vet inte vilken sits Gustav sitter i. Det behöver inte vara fel, som man är inne på, att plocka ut Salah och ta in Mount. Om till exempel Mount får vilan här mot Arsenal, och sen så planera för vad man ska göra med de här pengarna och se liksom någon bra läge. Det viktiga som man gör, det är att egentligen kolla på att han har en bra kaptensväg här fram och en plan för varje gameweek när han plockar ut Salah, som är en möjlig kapten i stort sett vilken omgång som helst här framåt. Men det finns som sagt alternativ, så att jag hade inte helt liksom skrotat den tanken, även om ja, men det är ett drag som är med hög risk, men det är också något som kan ge utdelning om Salahs liksom torka, som vi ändå får säga, fortsätter här, så är det något som skulle kunna slå ut väl. Så jag skulle mycket hellre göra det bytet än att plocka in Jorginho för att liksom bara hålla det billigt på Chelsea-offensiven. Sista frågan då, Fredrik, går till dig från Christian Mikko Blanco. Han undrar, ja, hur gör man som sagt med Chelsea nu? Han är också inne på samma sak. Han har Rydiger och Havertz innan och vill ta in en tredje. Det står lite mellan Mount och James. Men han undrar om det skulle kunna vara så att det är bättre att bara plocka in Foden, då han endast har Cancelo från City just nu. Oavsett hur det är så skulle det innebära en minus 4 då, måste frigöra kapital och plocka ut något av sina bedrövliga anfallare. Vad säger du? Foden eller James, Mount?
Ja, men både Mount och James tycker jag är bra alternativ nu med dubben som kommer. Jag sa att jag gillar ju Foden också. Tycker det var en bra liksom pitch in från Stefan där, att de har ju sin CL-match på tisdagen redan. Gällande liksom James eller Mount, ja. Alltså, jag kan nästan tycka att det också spelar liksom roll vem det är man byter ut. Hur ser bygget ut? Vad vill liksom, vem av dem som du ska eventuellt ska byta ut vill du helst skeppa? Om man tänker framåt så ska ju hela bygget leverera. Så det tycker jag är en ganska viktig aspekt i det. Sitter du med två Chelsea-spelare redan, så vet jag inte om man måste ta minus 4 liksom för att attackera. Man kan göra det, men jag tycker inte man ska känna något krav där. Så sitter man med två Chelsea-gubbar redan, så sitter man ganska bra. Få som sitter med två eller tre redan, tror jag. Så att, jag är inte så säker på att jag har tagit minus 4. Vi har ju varit inne på det tidigt. Som Henrik Mattsson sa, tar du för varje minus 4, tar du liksom, väljer du bort minus 4 då, och motståndaren tar det, men då måste de jobba in den här poängen. Är det du som tar minus 4, då ska du alltid jobba in dem. Det behöver bli ganska få gameweeks kvar, och liksom, även om du gör det på lång sikt. Ja, lång sikt, det är de gameweeksen som är kvar på säsongen. Så att jag hade nog suttit ganska lugnt i båten, suttit och myst med två Chelsea-tillgångar och kanske gjort antingen sparat bytet eller gjort något byte på ett annat håll.
Ja, jag gillar den synen att liksom sitta lugnt i båten. Sen som du säger, är det så att han liksom har problem att ställa ett vettigt lag på banan, då kan det såklart vara värt minus 4 om man tar ut spelare som, ja, men ska han sitta som dig i försvaret med Size och Tierney till exempel, eller Doherty, eller så spelare som absolut inte kommer till spel. Ja, men det är en jättebra bra omgång att ta minus för att plocka in en Reece James där och liksom, ja, liksom finansiera det bytet. Men annars, nej, minuspoäng, jag hade varit försiktig med det om det inte är så att det är en spelare man verkligen, verkligen behöver få ut, även som är bra för ditt lag även på sikt, med spelare som kanske missar resten av säsongen på grund av skada eller så.
Luktar inte lite pepp, tråka ut motståndaren med 80% boll, och nu har vi i ligan bara för att spara energi också här, med tanke på CL och ja, de har fortfarande dubbelmatcher i ligan att spela.
Inte alls omöjligt. Jag hade inte plockat in Foden i det här läget. Hade jag tagit minus för den här veckan, då hade det varit för Mount eller James, och beroende på vad det är man byter ut, som sagt.
Ja, för mig så trumfar Citys backlinje mittfältet just nu faktiskt. Jag tror det kommer bli många 1-0, 2-0 segrar här på slutet.
Nej, jag håller med. Och med det tycker jag vi tar och stänger ner den här veckan. Vi ska jobba in avslutande Game Week 33 såklart. Och jag hoppas landa på mer än 10 poäng totalt när vi summerar 33, vilket jag förmodligen gör. Vi ska även säga det att missa inte deadline lördag 12.00 och sätta i ordning era lag där. Men annars, stort lycka till och på återhörande. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.